Du, Jan, hur går det för AIK mot Celtic?
Det finns en anledning till att vi sitter här just nu när de samtidigt spelar fotboll på Friends, så kan jag väl säga.
Vi skulle vara här klockan 8, men inspelningen började lite tidigare för att Jan blev sur när AIK släppte in mål mot Celtic. James Forrest gjorde målet, tror
Jajamän, stämmer bra.
jag. Ja,
Var ett typexempel på hur man gör mål på Elfsborg annars. I en omställning där mittfältet är för högt upp och backarna inte hänger med.
Jaha, jag tror menar Östersund nu. Jag tror du sa fel. Känns ju lite som Östersund försvar mot oss här. Förresten, jag har tänkt på det. 29 september möts ju Elfsborg AIK, Borås Arena. Vi kan ju avgöra guldsidan där. Elfsborg gör det. Jag tror ju det sker.
Tror du? Att Elfsborg vinner?
Ja. Problemet är att jag tror inte eller Djurgården vinner.
Nu på söndag tänker du?
Nej, att Djurgården vinner. Ja, precis.
Annars så vinner Djurgården på söndag så är ju, då är ju guldet i princip klart.
Ja.
I och med att de slog Malmö nu.
Men Djurgården är ändå Djurgården.
Ja, alltså jag har sån ångest för att Djurgården kan bli svenska mästare.
Om jag ska vara ärlig, det är ett av de lagen jag har jättesvårt för just nu. Speciellt när man tänker på hur det har varit med de här matcherna i år. Vi har ju mött dem 3 gånger. Cupmatchen, sen den här matchen där allt gick åt helvete på Tele2. Och så sen den här matchen där Kim Bergstrand säger att Elfsborgsspelaren mördar andra fast han har Harris Radetina till sitt eget lag. Det är sjukt.
Ja, den är sjuk.
Jag försökte faktiskt få tag i... Det här är en rolig historia. Nuno Almeida, det är ju assisterande i Elfsborg. I våras så vet jag att han gjorde en obscen gest mot motståndarlags bänk. Och nu i den här matchen mot Djurgården så finns det ju en bild när han står och tuppfäktar med Kim Bergstrand direkt efter slutsignalen. Har du sett den?
Nej.
Innan de ska gå in i spelagången så står Nuno och säger antagligen någonting till Kim Bergstrand. Och den här intervjun Kim Bergstrand gör är ju direkt efter. Så jag funderar på om Nuno har någonting med det här att göra.
Han är liksom roten till allt ont, till alla gula kort som Elfsborg har fått i år.
Ja, men det var ju just det här jag ville ta reda på. Så jag kontaktade Nuno Almeida. Skrev, jag tror, typ 7-8 frågor. Lite, vi värvar ju Okuma nu, kenyanen. Jag tänker att han har scoutat för han har gjort för Porto. Vänta bara, det var inte knappt någon timme så fick jag ett svar att kontakta Jim Thelin för de här frågorna. Jag har hört mycket om hans attityd och jag kan förstå vad folk menar. Det blir nog inga svar från Nuno i alla fall.
Nej.
Många har väl kanske undrat också vad du och jag har hållit på med. Det blev en längre paus än vi trodde, men det är väl så ibland.
Fast, egentligen. Jag brukar säga att på sommaren så är jag som mest upptagen. Sen så är det alltid skönt att ha en semester och kunna längta tillbaka till någonting. Jag har ju 3 jobb, varav ett är nytt. Dessutom en utbildning på gång. Och har våndats i mitt fotbollshjärta här under sommaren med Champions League-uttåg och bortspelade allsvenska pinnar och... Men du har varit med på hugget. Elfsborg har gått bättre nu på slutet.
Jo, det är väl så också. Sen har inte jag varit jättebra på att få tag i ett podd-datum heller, så jag vet inte. Vi är nog lika mycket kolsupare, båda två. Jag får också en del frågor om nummer 8.se. Tyvärr så har det inte blivit så mycket skrivet där heller. Vi hade ett problem i somras. Bilder och sånt. Känner du till sånt man kan ha ibland på hemsidor och annat? TT, nyhetsbyrån, tyckte att vi snodde deras bilder lite väl frikostigt, så att vi fick böter och det har varit lite kämpigt att komma igång efter det. Det är inte så jävla lätt. Det känns som nummer 8.se har blivit för stor för att vara liten och för liten för att vara stor, jag vet inte.
Är det största utmanaren till storstadsbloggarna?
Storstadsbloggarna? Vad är storstadsbloggare? Pratar du Blondinbella eller vad fasen?
Det lät bara bra, men Stefan säger alltid att Elfsborg är största utmanaren till storstadsklubbarna.
Ja, det har han sagt några gånger. Ska vi köra igång eller?
Jajamän.
Idag är en fin dag för IF Elfsborg.
Vad tror du, John? Är Elfsborgs 8:e plats så cementerad som vi alla pratade om inför säsongen?
Alltså jag tycker ju den är given utifrån de förutsättningar som varit och de åren som har varit framförallt. Men det som är mest intressant är att jag ändå har sett en besvikelse när man förlorar och ändå ligger 8.
Men det är det ju. Det som jag tror... Folk är ju bortskämda. Det är ju
det har vi konstaterat hela året.
Men sen är det ju det här när vi vinner så klagar folk på att vi spelar dåligt.
Mm.
Och om vi säger att vi spelar bra men förlorar, för att det kan man göra mot topplag ibland. Det tycker jag inte kanske har skett så himla många gånger i år jämfört med vad det gjorde förra året. För där var det många topplagsmatcher där det liksom balanserar lite mer. Men då är det att man förlorar. Så jag vet inte riktigt vad folk vill ha. Och om man ser också till inför tipsen. Vi tog upp våra egna. Mm. Där vi har satt Elfsborg som 8 båda två.
Mm.
Och tar man upp varenda sån här allsvensk bibel, så var det en 8:e plats folk förväntade sig. Och hörde man folk inför säsongen så var det 8:e plats. Prostini, vi hade ju Oscar Paulsson här. Han tippade 8 med.
Mm.
Och då ligger vi på 8:e platsen. Mm. Men det är gnälligt.
Nej, men jag tror... Nya Örebro? Nej. Fruktansvärt lästa varje år. Nej, men jag vet inte. Jag tror fortfarande folk är inne i den här att allting var bättre förr. Det är lite den känslan som folk har. Så man har svårt att uppskatta det som faktiskt är nu. För ser man på 16, 17, 18 också och tittar på hur det ser ut nu, så är det en jäkla skillnad.
Ja, sen tror jag också, om vi tar åren mellan 86 till 96, det är 10 år vi ligger i division 1. Sen var vi ett bottenlag i Allsvenskan några år, men få toppar visserligen såklart. Men den generation som kommer sen, som är där jag själv tillhör, om man tar folk födda kanske 85 till 95, vi är kanske mer vana också vid alltså den här bra staten mitt emot 2000-talet, och att det är någon slags nuläge.
Om det är den ni växte upp till.
Ja.
Ni var ju inte med där när det var Norrby höll på att spela ut Elfsborg i division 1. Och ni räddades av att värva 2-3 killar från Norrby och sälja på stycken.
Nej. Så är det. Nej, men, när det gäller också säsongen som har varit, så är det ju en bra start. Där folk kanske börjar tro på Europa igen och liknande.
Mm.
Det kanske har jäckat lite väl mycket med.
Ja, men vi satt ju här var supertaggade fram till Blåvitt-matchen och tänkte nu är liksom största chansen på flera år.
Nu är det, nu är det omgång 2 dock.
Har de vinna mot Blåvitt. Ja, men vi satt ju här superhypade. Men alltså de matcherna som man förlorar, det är oftast mot de topplagen som finns. Alltså ser man på de matcherna som har varit i sommar till exempel, så är det inte Falkenberg då som är plumpen. Utöver det så tycker inte jag man ska vinna varken mot AIK, mot Hammarby eller mot Djurgården.
Nej, precis. Jag hade ju sett på förhand att man kanske skulle vinna hemmamatch mot Djurgården eller liknande, men det har man ju sett sen att det är ju ett bra lag i år.
Mm. Och det gör ändå en bra match. Mm. Det blir bara 1-0.
Och ser man till vårt hemmafacit i år, något som har irriterat många tidigare år, att vi har kunnat släppa in så lätt på hemmamatcherna, då har vi ju ett fantastiskt hemmafacit just nu.
Mm.
Så att, ja, nej, det är gnälligt, så är det. Förhoppningsvis så kan det ju styras upp här lite under hösten. Man känner redan att det kan vara lite mer positivt. Och då är det ju synd om vi tar nu matchen mot Kalmar, vinner vi så möter vi de här lagen vi förlorar med efter. Och sen så kommer återigen en fantastisk vinst mot Östersund, där allt stämde. Och så möter vi Gautjord.
Mm. Och vinner på gräs.
Jo, det är ju... Man kan ju se det så också. Men vi åker nästan ur kuppen mot ett division 2-lag. Och då blir det ju snabbt att skepsisen kommer. Där kan jag tycka det är så här. Man startar med 5 spelare där jag tror inte ingen av de 5 spelarna är med nästa år i Elfsborg. Och ja, hur man tänkte där, det är väl lätt att vara efterklok, men det känns konstigt just nu.
Fast det är ju samtidigt, ska man spela sådana spelare så är det en sån match man ska spela dem i. Och har man en trupp på 23 man så måste alla spela någon gång. Och de här U21-matcherna är helt jävla odugliga. Så att...
ja, många av de spelarna tjänar ju minst säkert 50 000 i månaden. Det gör inte spelarna Gautjord, så att alltså hur dålig man än är så ska man faktiskt vinna en sån match, sett till förväntningar.
Men sen är också visst att de kanske kommer, de här så kallade lätta matcherna då inom situationstecken kommer efter andra nu, men när man haft den perioden när man haft, när man egentligen mött alla topplag och kunna få då Sundsvall borta. Det är ingen lätt match Sundsvall borta, och man gör en bra match även om Sten missar straffen och hon flinar efteråt. Så vinner man, och man vinner mot Östersund hemma och spelar riktigt bra. Då kan det bygga ett bättre självförtroende inför hösten. För då vet man att de tuffa uppgifterna, de är nästan gjorda. Mm. Förutom AIK hemma då.
Det är ju där vi överpresterar det här året. det jag vill ta med mig, någonting som Östersundsmatchen gav mer smak i, det är det här pressspelet vi lyckas ha en sån match.
Mm.
Alltså det har ju varit mycket snack om pressspel. hitta rätt i positioner, vara kompakta. Folk vill inte fatta och gör det mycket svårare än man tror. Man hör mycket kommentarer kring systemet, ironiskt. Den matchen tror jag är någonstans hur man har velat ha det de senaste åren. Och i den här matchen får man hjälp av ett Östersund som är så oerhört naiva i sitt passningsspel. Alltså det är ju någonting som hyllades när de kom upp i Allsvenskan, att man kunde spela runt och hitta nya lösningar på problem som ingen hade sett innan. Nu klarar man inte att hantera det. Det är sämre spelare och sämre självförtroende också, tror jag, Östersund. Så det var ju liksom en riktigt stor plump för dem. Men vi kunde utnyttja det. Vi låg rätt. Och när de skulle passa mellan Ali Keita, målvakten, och försvar, så kunde vi vara på plats och sen vinna bollen i rätt läge. Plus att några av våra... Ja, det är det här målet Jesper Karlsson får när han får en boll av Kaib. Det är ju ett stort jävla misstag egentligen. Men det är väl... Det kanske är så... Vi jobbar för att spela och på något sätt där vi jobbar för att hitta spelare som passar det systemet.
Och så har ni fått in en innermittfältare.
Ja, precis. Sivert.
Som gör, det var hans första match och det syntes direkt. Man har ju sett innan att Elfsborg har spelat ungefär på samma sätt hela året. De har försökt pressa högre upp i banan för att vinna bollen högre upp. För ju högre upp man är, ju snabbare kan man ta sig till mål. Jag tror det är lite så som Jimmy har tänkt. Och ju mer obalans är motståndarna. Men man har inte haft den tryggheten bakåt, utan om vi tar Hammarby-matchen som exempel då, där man läcker bakåt, så är ju det för att Hammarby gör Elfsborg så dåliga genom att locka upp mittfältet. De spelar sig ur det pressspelet, för de vet att de kommer försöka med det. Skillnaden mot Östersund var ju att utan att, jag tycker att du tar alldeles mycket credit från Elfsborg i den här matchen, att de lyckas stoppa den blödningen med Sivert som styr och ställer.
För det ser man den matchen. Han styr Alm rätt, han styr Kaib rätt. Mm. Alltså det snack om typ 2-3 meter på hur man står placerad vid uppspelstart. Eller om bollen är i spel på högersidan, hur man gör med vänstersidan. Alltså det är ganska små detaljer. Sen, ja, det kan nog göra skillnad. Men sen blir det väl att man pratar om att det är den stora skillnaden. Jag vill se hela hösten och kanske nästa vår innan jag kan ta den slutsatsen att det här är framtiden.
Jag tror framtiden är nog skitsamma i år, tror jag. För jag tror inte att de spelarna som är i Elfsborg idag kommer kvar i nästa år. Förutom de som har flerårskontrakt eller kommer i år. Vi kommer nog få se ett nytt Elfsborg som ingen kommer känna igen återigen. Och så kommer alla undra vad som har hänt med sina spelare. Men de går inte på matcherna, så de får inte veta varför. men jag tror det här spelet kommer fortsätta hösten ut. Och sen fortfarande, du kommer inte vinna mot topplagen, för så bra är inte Elfsborg, även om spelarmaterialet kanske man hade önskat kunde prestera lite bättre. Så tror jag att det här visar ändå att det sättet som Jimmy vill spela fotboll på nu och Miguel, det funkar med ett spelarmaterial. Och det är väl det som vi har pratat om också, att han har fått ärva ett spelarmaterial från andra tränare och andra filosofier. Men nu börjar han byta ut dem till sina egna och man ser liksom skillnaden det gör.
Jag tror ju att till nästa år så kommer vi se fler spelare som inte var med 2017 än en spelare som var det. Mm. Så ser det ju inte riktigt ut i år. Och det är ju man vill få till en kulturändring. Jag tror inte, när Jimmy Tillin tog jobbet, så tror jag inte han hade som ambition att vi skulle byta ut hela spelartruppen.
Nej.
Men sen har han insett hur kulturen har varit. Och alltså de kan ju inte prata högt om det heller. Det är ju inte så att när det är presskonferenser eller man säljer spelare att det är, man pratar om att kulturen är dålig och att den här spelaren inte passar in. Tror jag i alla fall.
Nej, då får du supa ner någon istället. Så får du veta vad som försiggår.
Ja, nej men... Så det ligger väl något i det. Och... ja, det blir också den här hösten. Om vi cementerar den här åttonde platsen, hur man gör med spelarna som har utgående kontrakt. Vi kommer prata mer transferfönster sen. Men vi har ju till exempel ungdomsspelare i nu Marocki Endione kommer upp. Per Frick har en jävla galen målform av någon anledning. Folk tycker han är usel ändå, för så brukar det vara med gubbar och annat.
Alltså det målet mot Sundsvall är klass. det är ju Duncan Ferguson, för er som känner till. Han spelar Glasgow Rangers. Det är ju riktigt, riktigt brunkamål alltså.
Jag vet inte om Per Frick har gjort ett snyggt mål någon gång.
Nej.
Eller så här, alla hans mål är snygga. Det är ju egentligen alla andra mål som är fula. Ja. Nej, men det är sjukt. Men då, Marocki borde ju få mer speltid om vår placering är cementerad. En spelare som Tim Rönning, som är jättemålvaktslöfte. Det är ju bättre att spela in en sån när det inte är riktigt skarpt läge, tills det är skarpt läge. Hur man gör med Kevins kontrakt vet ju ingen heller riktigt. Vi hade Kevin här i våras, så han var ju lite småbitter kring kontraktssituationen, och man läste lite på tidning om det också. Sen finns det ju, alltså, mittbacksituationen. Nu har vi fått in en kenyan som kanske blir någon slags räddning. Han borde ju få speltid, kan man tycka. Stian är inlånad, och där har vi en Gustav Henriksson som har haft ett tufft år och kanske behöver få lite stabilitet och kontinuitet. Han har inte haft det lätt, kan man ju minst sagt säga. Och då kanske man kan ge honom några matcher och se vad man går för. Och så en Filip Skiber som kommer underifrån. Alltså, det är lite hur man tänker för att spela in och skola nya unga spelare. Det är ju här man har ett jätteläge för det, tror jag.
Samtidigt så vet vi ju vad som komma skall, och det är ju nya tv-pengar. Och Elfsborgs placeringar de sista 5 åren har inte varit de bästa.
Nej, så är det ju, men samtidigt, vi är något slags ingenmansland. Det är långt neråt och det är långt uppåt, så pengamässigt är det så stor skillnad på de placeringarna.
6 poäng ner så faller du alltså. Det är stor skillnad på 2 placeringar ner.
Jo, så är det. Förstår det. Men samtidigt kan man hävda det i all evighet.
Nej. I år så är det stor skillnad.
Men då ser du det till nästa år, om vi slänger in då Gustav Henriksson, som vi gjort nu i skarpt läge, och så tycker alla att han är usel. Alltså.
Nej, jag hade hellre sett med Gustav Henriksson. Han har haft oflyt, en sån här typisk snurra som man hamnar i, att man gör en dålig match och så gör man ett misstag nästa match och så bara följer efter. Det bästa för Gustav hade varit att låna sig ut till en superrätteklubb. Den får kontinuerlig speltid. Ett Degerfors till exempel, som aldrig kommer gå upp och de kommer aldrig åka ner.
Där vill jag ha ett försvar till Gustav Henriksson. Varje gång han får hoppa in så får han göra det på den mittbackspositionen som är till vänster. De pratar väldigt mycket det bland ledarna kring att man ska ha en högerfotad mittback på höger mittback och en vänsterfotad på vänster mittback. Mm.
För att kunna spela bollen på utsidan.
Ja, för att det krävs ganska mycket av en mittback i Elfsborg. Och Gustav Henriksson har alltid fått hoppa in antingen när Joakim Nilsson eller Portillo har varit borta, och då har han fått hoppa in på den platsen. Och det är kanske inte det största försvaret. Man kommer fel i tacklingar och han kommer fel i uppspelen. Och sen så tycker jag det är så lustigt nu, för nu gör han äntligen en rätt stabil match mot Sundsvall. Det är ju framförallt inga misstag, det är väl det som är grejen. Bro, han har på sig 3 gula kort för i år, så han är avstängd nästa match. Ja,
exakt.
Det är Gustav Henrikssons 2019 här. Finns det någon spelare som har det bättre år i alla fall? Ja.
Nej, för då, om du ska avbryta mig där, så tänkte jag säga att det är bättre att han lånas ut och får upp ett självförtroende. Vi har ett praktexempel i Max Watson som spelar i Mjällby. Och spelat alla matcher i Mjällby år, som dundrar mot Allsvenskan. Samtidigt som han har ett J-Södra som han är var för dålig för, som ligger på en fjärde plats.
Mm. Max Watson, du lyfter gärna en Norrby-spelare här.
Jönköping Södra.
Ja, din andra klubb.
Ja. Nej, och då är det bättre att spela Skiberg i de matcherna där man inte har något annat. Nej.
Jag har ju sagt att vi ska tippa här nu inför hösten, men vi sa ju att vi tog upp våra gamla tips och vi tippade 8. Mm. Jag vill bara säga det, att jag satte ju årets överraskning i Marocko i Ndione.
Mm.
Och att han skulle göra 2 sena mål har jag skrivit i mitt tips. Jag läste upp det i podden. Ni kan gå tillbaka till den när Oskar Pålsson här. Jag vill bara säga det, att jag sa det. Så att AIK 29 september 93 avgör Marocko.
Idag är en fin dag för IF Elfsborg.
Samma kväll som transferfönstret stängde så blev Sivert Nilsson klar, men han presenterades dagen efter. Sen 14 dagar efter så blir Josef Okomo, Okomu. Fan vad taskigt att inte kunna namnet redan, men han blir klar.
Ja, nu måste du hitta en ramsa till han så ni har den klar till på lördag, va? 13:30.
Jag tror inte han spelar, för det har varit lite pappersexercis fortfarande.
Men han kan ju inte vara presenterad om han inte är klar.
Jag vet inte. Men det stod någon sån här text att vi får se om han blir tillgänglig kommande matcher eller någonting. Ja. Man helgarderar sig säkert. Ja, man räknar med att han ska spela på lördag, men man vågar inte säga det. Men Elfsborg kör ju en egen strategi där. Förra året så blev Obasi och Boysen klara en timme innan det stängde.
Mm.
Nu kör vi 6 timmar efter och 14 dagar efter fönstret. Det är ju bara hata systemet.
Men har du någon koll på de här spelarna sen innan?
Alltså Sivert Nilsen spelar ju Hødd.
Mm.
Och både du och jag kan ju vårt Norge. Mm. Så vi vet ju vilket fantastiskt lag Hødd är. Hødd vann ju Norska Kuppen 2012. Mm. Och Norska Kuppen är ju deras... det är ju deras NM. Alltså det är ju det som är den stora grejen, mm, att vinna.
Mm.
Och Sivert var ju med där och en spelare som heter Paul André Helland.
Mm.
De två var de stora spelarna där, om jag inte är helt fel. De hade någon sån här kulturbärare eller så, men det var ju inte för att de var bra spelare. Det var ungefär som Henrik Rydström i Kalmar. Och Sivert då, hans pappa, är ju tränare för Brann där också Sivert har spelat. Så alla som pratar om Sivert pratar gott om honom. Det är på samma sätt som när Holst kom förra år, känner jag. Att man hyllar inställning och det är professionell spelare och så vidare. Och jag tycker att det har sett ganska bra här ute i matcherna för Sivers del i alla fall.
Alltså det är ju, det här är ju nyckelspelare från start verkligen. Det är ju det som Elfsborg har saknat sen Hauge försvann.
Sen vet vi ju inte den här kostnads... vad det har kostat att ta hit Sivert, för det känns som en dyr affär.
Han var ju Horsens dyraste värvning någonsin när han gick från Brand till Horsens,
mm,
i Danmark. Sen...
han spelar mittback och det vill han inte göra. Så nej, det verkar ha spelat in i att han vill gå till Elfsborg.
Ja.
Så det kan ju förklara att han inte vill vara kvar där. Men samtidigt att Horsens vill sälja. Det krävs nog en del pengar för att lösa den affären.
Det är svårt att spekulera i en skandinavisk spelare som går mellan skandinaviska klubbar.
Mm.
Men gratis, nej, absolut inte. Men jag tror inte det är några megasummor heller.
2-3 miljoner skulle jag kunna tippa. Ja,
och man frigjorde ändå en del kapital i att släppa Kibitski här i somras. Så att...
dels det, för den har man säkert räknat med att han skulle, man ville förlänga.
Ja.
Och sen är det ju också Joakim Nilsson säljs.
Mm.
Jesper Manns kontrakt går till Kalmar. Jag tror inte man fick mycket pengar där, men det är ju ändå pengar in till, mm, att lägga på annat. Samtidigt som man också kanske bränner av en del pengar här i förväg, jag vet inte. Man har ju säkrat lön i och med att det allsvenska kontraktet är mer eller mindre klart. Så man, mm, vet att det kommer ökade intäkter nästa år.
Mm.
Så det är ju lite gambling. Sen vet ju jag att... eller vet.
Viktor, ja, Claesson... nu säger du vet, för att det var väldigt självsäkert här.
Ja, men Viktor Claesson var klar för ny klubb i somras när det där knät gick.
Mm.
Vilket har varit tufft för... ledare och annat i Elfsborg, tror jag. För det är nog någonting man har räknat med att vi skulle kunna lägga. Alltså vi hade ju fått en viss procent av den transfersumman som Krasnodar hade fått. Jag vet inte vad det var för lag eller vilka summor det var, men det är någonting man säkert hade räknat att kunna lägga in i egen spelartrupp.
Det ryktas ju om England.
Newcastle var det förra året, vet jag.
Ja, och jag hade inte blivit förvånad för att Newcastle i år heller. För han passar bra in där. Och pengamässigt hade det inte varit under 250 miljoner.
Nej.
Jag tror upp mot 300.
Viktor Claesson, vi får bara hoppas att han blir klar inför för EM nästa år.
Mm.
Jag tror Sverige kan ta sig dit och jag hoppas att Viktor Claesson kan ha en bra roll i det EM:et.
Mm. Vad tror du om Josef Okumo då?
Ja.
Det är ju riktigt Boråsnamn. Okumo.
Mm. Det kommer gå hett på sittplatsläktaren. vad ska man säga? Det är alltså nytt för IF Elfsborg att värva en sån spelare. Jag funderar också på hur det här har gått till. Vi vet ju att Nuno Almeida har varit scout för Porto. Det känns ju någonstans. Jag såg Oscar Paulsson skrev för Brostidning också att det kan ju vara en spelare som Nuno har scoutat för Porto, men han var för dålig för Porto.
Ja.
Sen kan jag bli lite fascinerad över hans klubbval, får jag säga.
På grund av?
Han spelar ju i något Chemail Sugar, mm, någon sockerfabrikslag i Kenya. Och det är väl vanligt att det kanske är sådana lag man spelar. Men sen så till Sydafrika då, där han spelar i högsta ligan. Vilket jag skulle säga ändå är en ganska bra liga. Det är väl...
Kaiser Chiefs känner du alltid.
Ja.
Och Stuart Baxter.
Orlando Pirates.
Ja.
Nej, men topp 2 och topp 3 i Afrika får man, mm, väl ändå säga. Mm. Sen då till USA därifrån som startspelare. Och då är det ju till de här lägre divisionerna. Och det kan ju förvåna mig att det klubbvalet görs. Sen så kanske det är att jag underskattar den riktiga amerikanska fotbollen under MLS. Jag vet inte.
Nej. USA har väldigt, väldigt konstiga regler. Det är ju en draft som går till där. Och du får bara ha x antal utlänningar. Så det är väldigt många utländska spelare som spelar i den underdivisionen som väntar på att få ett genombrott så att de kan bli värvade då till MLS. Det är ju designated players vill ju alla bli, för att då kan man inte bli borttradad till exempel då. Så att man går dit och egentligen och hoppas att komma in på den amerikanska marknaden för att synas mer egentligen. Så att man tar steget från en amerikansk andra liga, om man säger att man är bäst i den ligan då, så har man kanske gått in i 5-6 lag i MLS. Men bara för att man inte är med i draften då, så kommer man inte med i det laget ändå. Så att det blir spännande. Jag såg ett klipp på honom. Det fanns ett klipp på YouTube som kom upp i juli i år. Och han är väldigt, väldigt lik Stian.
Jag har tänkt på det också. Jag har sett de här YouTube-klippen. Det är roligt att de YouTube-klippen som ligger uppe dock. För den som har lagt upp klippen verkar ju vara han själv eller hans agent åtminstone. Och det enda, alltså ett klipp är ju 3 minuter där han slår långbollar från baklinjen.
Men han gör det bra.
Jag säger inte emot.
Men han gör det jättebra.
Det är ju minst 10 långbollar för mycket i det klippet.
Men jag tror på riktigt att Nuno eller Jimmy eller Miguel, någon måste ha sett det klippet. För de passningarna slår längs marken upp på yttermittfältare. Det är säkert 15 pass bara upp på yttermittfältare.
Jag tror inte bara de har sett det.
Nej.
Det får väl sägas. Men också att det som är positivt med alltså USA-flytten är ju att han har spelat på konstgräs.
Ja, såklart.
Det är ju någonting säkert som väger rätt så tungt. Språkmässigt, Kena pratar man väl engelska också, var hili, så att det ska väl inte vara något problem. Men han kanske har blivit bättre på engelskan i USA. Jag vet inte.
Garanterat.
Nej, men han har ju... jag vet inte, man pratar så annorlunda om afrikanska spelare. Det kanske är dumt att man gör det. Men där har det också blivit lite att... Det känns som att det är många som scoutar afrikanska spelare, men de europeiska lagen, storlagen framför allt, vågar inte riktigt chansa. Och då har det blivit att typ vi i Sverige har köpt in, och som man sett, alltså Odilon är väl ett superexempel på det. Sen är ju Belgien heta på det. De har ju bra regler när det gäller att få pass, så man får EU-pass, vilket många europeiska lag vill ha. Vi vill ju, jag tror vi har ganska lätt att få uppehållstillstånd i Sverige.
För fotbollsspelare är det ju det.
Ja, för om man tar typ England så behöver man ett visst antal landskamper på A-nivå för att få uppehållstillstånd. Det finns säkert avvikelser kring det där, men alltså det gör ju att det har kommit till oss. Men de som har varit kanske Odilon, de har kommit direkt från Afrika. I detta fallet är det ju svängen via USA till oss, vilket också kanske är lite uppseendeväckande då. Jag såg det att Oscar Paulsson skrev en krönika om när man räknar in pengar för framtiden redan nu. Han har inte gjort sin första minut. Jag har väl också tänkt i de banorna. Min kompis Linus tog upp en intressant diskussion att man i dagens fotboll så ser man gärna pengavärdet innan man har sett prestationerna. Att det första vi kanske ska hoppas på är att han är bra på planen. Och jag förstår helt och hållet den diskussionen. Och sen så kan väl jag känna att det är någonting som blir just kring afrikanska spelare.
Men om man jämför då med Odilon som såldes för 40 miljoner, va?
Han var precis värdelös mot oss.
Ja, han var helt oduglig. Blev utbytt i paus.
Han och Juan Carlos som spelar i Frey nu. Ja. Fantastiskt dålig match.
Men ändå så är det med det. Men, och säljs de 40 miljoner, så är det klart att man ska ha förhoppning om att okej, detta kan vara guldklippen. Detta kan vara den som ändrar ekonomin. Men det som också är intressant var det du tog upp först. Att, och som Oscar Paulsson också har tagit upp, att detta öppnar en helt ny marknad för Elfsborg. Om man väljer att gå på det här spåret då, som Hammarby och Djurgården har gjort i mycket. Och Djurgården har fått in 100 miljoner på 3 stycken spelare. För de har vågat satsa på afrikaner.
Ja, det kan ju säkert vara ett lotteri på. Alltså, så är det ju varje kontrakt man skriver. Benet kan ju brytas dagen efter. Så jag vet inte, det blir just när man pratar afrikanska spelare på det sättet.
Men sen är det också ganska tydligt då att Sten inte kommer vara kvar nästa år.
Ja, det tänkte jag också på. Att det är samma spelstil och här har vi ett första val. Det måste vi ju ändå headhuntat in där i Josef.
För det går ju, Portillo blir ju kvar nästa år också.
Tror du det?
Ja, jag räknar med det. Så länge Jimmy är kvar, tror jag Portillo är kvar.
För det är ju svårt att hitta en vänsterfotad mittback.
Ja, som ändå är spelduglig, för han är inte dålig på något sätt. Och han är bra med bollen på fötterna.
Säkert billig också.
Garanterat. Och då får du in en Stian Gregersen 2.0 får vi hoppas då. Som blir den fysiska av dem och är den som ska brunka liksom i backlinjen.
Men om man ser då till Stians, alltså i Molde som han kommer ifrån då, de leder ligan just nu, där Vegard Forren spelar som är mittback i landslaget, Så att han har ju inte lätt att komma tillbaka dit. Så att jag kan tänka mig att Stian också vill vara kvar i Elfsborg för att det är hans chans att spela.
Mm.
Om man såg på förhand så... Vi pratade ju mycket om det med lånen i våras. Vilka kan vi förlänga? Vad kostar det och sånt där? Där trodde jag ändå att nu när man ser det, situationen för Stian så kanske det hade varit lämpligt att ta in honom. Men man kanske inte tycker att han har varit tillräckligt bra då.
Nej, eller så tycker Molde har varit tillräckligt bra och vill ha hem honom. Det vet man inte heller.
Det går någon slags skämt i alla sfärer förutom Elfsborg kring att Stian Gregersen är alltså sämsta mittback.
Fast det är han ju inte.
Nej, alltså de här Stockholmspoddarna pratar ju ner Portillo och Stian Gregersen. Alltså jag fattar, det är inte världens bästa mittback. Det är inte det jag säger, det är inte allsvenskan. Det är långt ifrån allsvenskans bästa. Men just Stian är ju någonting som har bidragit med någonting nytt i år.
Hade Stian och Jocke Nilsson fått spela ihop hela förra året och i år. Nu är Jocke såld så att det går ju att säga om det. Men jag tror att de tillsammans hade varit ett riktigt, riktigt fint mittbackspar. Eller Ibro till och med har varit ännu bättre ihop. När Ibro kunde spela fotboll. Och...
Ibro har ju skolat om till anfallare nu. Han vinner skytteligan.
Stekhet i Holland. Vilka mål han gör.
Ja, det är snyggt. Men om vi tar lånen då. Där har det också hänt ganska mycket.
Ja.
Pavel lämnar.
Pavel lämnar. Ingenting att säga om det. Han åker ut med huvudet före och går till Den Haag.
Med rykten kring matchfixning får man ju ändå säga. Vi pratade inte så mycket om det i våras, men... Och det känns som att ingen nämner hans namn, men det är ju hans namn som har nämnts i ryktena i alla fall kring det där. Och jag vet inte om Elfsborg ville förlänga det. Sen då, Kevin Cabran.
Som jag hoppades mycket på när han kom in här, för det var ändå en speedy kula. Men var kanske inte bästa vän med bollen alla gånger.
Kevin Cabran kom in och ingen märkte det, och sen försvann han och ingen märkte det heller.
Nej, exakt.
Intressant. Det är ju en sån spelare, om man tar det om 10 år så kommer säkert ingen... minnas att han spelar där.
Ja, exakt. Jag försökte tänka vem jag skulle jämföra med nu, men...
Thomas Kind Bendixen.
Ja, det är fan rått alltså, för han var urusel.
Och det är samma Niklas Gunnar som kommer alla se som djurgårdare.
Ja.
Tror jag säkert, men ja. Jonathan Levi då.
Mm.
Nu har jag börjat konspirera här.
Ja, jag har väntat på den här konspirationsteorin som du har om honom. För det var ju min överraskning för året.
Vi skulle välja floppar inför året och jag valde Levi. Ja, det blev ju ganska fel, för han var fantastisk. Det är ju den bästa spelaren vi har haft i år, sen har han inte spelat särskilt mycket. Men när han gick sönder där i maj, så då blev vi ju sämre.
Mm.
Det var väldigt tydligt hur en spelare gjorde ganska stor skillnad.
Mm.
Men han tränar ju. Men han spelar inte. Nu sitter han ju på bänken och gör inhopp. Men kan det vara så att Elfsborg... väljer att inte spela honom för att få ner priset så vi kan ha en bra Levi inköpt till helst på nästa år. Det är min konspiration.
Det är inte helt omöjligt.
Nu har ju Rasmus Alm och Jesper Karlsson varit fantastiska.
Ja, det ska
man tillägga. Det är svårt att peta, men...
Samtidigt så tror jag att de tre tillsammans hade kunnat göra det med Jesper som ensam topp. Om man tänker på ett djupledsspel.
Ja, intressant tanke. Och Jonathan Levi kanske vill vara kvar där. Det ser ut som han onekligen trivs i stan och Rosenborg, där är konkurrensen ganska tuff. Det är ju en utköpsklausul på 9 miljoner enligt tidningar. Hade Stefan Andreasson varit här så hade han skrattat åt oss och så hade han inte sagt summan, men vi får gå på ryktena.
Ja.
Och då kanske det är så att Elfsborg vill få ner den för och ger också Levi, för att skadan har väl varit någon slags överansträngning som behöver vila, och då kan man ge Levi vila ett år samtidigt som han också får vistas med sin gamla barndomsvän Rasmus Alm som vi har värvat in nu under sommaren. Rasmus Alm har vi inte tagit upp förresten. Jag har kommit på nu den här värvningen.
Och det är ju en succévärvning. Och han har ju tagit nästan samma väg som Leva gjort. Inte lyckats lika fullt ut, men från att förlora på Borås Arena mot Norrby i seriefinal division 1 till BP gick han sen när Landskrona åkte ut Superettan året efter, va? Och så till Degerfors.
Precis. Alltså, snabbhet som är oerhört viktigt liknar ju Levi på så sätt.
Mm. Inte lika bra med bollen dock.
Nej, det köper jag. Spännande att se hur han kan utvecklas. Känns som en spelare som vill vara i Elfsborg och vill bidra. Vilket är ganska skönt.
Men det kan ju också ses som en naturlig ersättning då, om Lundevall inte får nytt kontrakt inför nästa år. För de är... Ja. Lundevall också bättre än bollen, men de är ganska lika annars. Om man tänker på hur Lundevall såg ut när han kom hit. Och det som man faktiskt kan förvänta av honom.
Simon Lundevall, spelar han i Västerås nästa år?
Ja, varför inte? Varför inte? Eller Kina?
Ja, den som lever på sig.
Idag är en fin dag för IF Elfsborg.
Jeppe Karlsson, herregud.
Vad hände där?
Ett år som stjärnskott i Falkenberg. Två tuffa år. Och sen så...
alltså tuffa år går ju inte ens att jämföra med hur det har varit. Det har ju varit botten under en grävmaskin i två år.
Ja. Sen är det väl som jag sa förut om Sivert. Det är ju det är en väldigt kort period än så länge, men det ser ju väldigt lovande ut. Och det känns också som de här, det här som har skett, att han kommer upp som ett stjärnskott, får de här tuffa åren, att han har lärt sig så himla mycket mer än vad andra spelare har gjort när de är 20 år.
Alltså det är ju det är inte många som kommer ihåg att han har köpt för 4 miljoner som 18-åring. Tackade nej till United. Och vad var det mer? Hjälp mig.
Jag säger alla lag i Europa.
Alla lag i Europa. Men gjorde han 5 mål och 5 assist i Falkenberg som åkte ur det året. Och var
han, bara det att han spelade bredvid en spelare som Hakim Araba. Och var bra liksom.
Spelade Rodevåg också fortfarande.
Nej, jag vet inte, antagligen. Han spelade fortfarande.
Och Tobias Karlsson såklart. Du får aldrig glömma Tobias Karlsson.
Nej, men det är roligt att se. Men det, dels det här självförtroendet. Att det är en sån rejäl propp. Och att han bidrar inte bara offensivt tycker jag, utan försvarsmässigt nu. Mm. Han ligger rätt, han tar jobbet. Och jag tycker ju att alltså hans plats är väl cementerad.
Han har blivit det nu.
Och det är dessutom på en kant, vilket jag hade svårt att tro.
Ja. Och sen är det ju, om det är någon man unnar detta så är det ju Jesper. För jag har ju sett det på Prosserien, han är ju kvar efter varje träning och tränar extra. För att lyckas. Skjutit otroligt mycket skott i öppet mål för att kunna sätta den bollen som gjorde mot Östersund. Nej. Det är fascinerande vad lite självförtroende kan göra.
Ja, precis. Och sen målen ramlar in. Mm. Det kan ju vara det här alltså, att han har haft det här stimmet, men det har liksom inte blivit av målen. Och sen den här perioden han gick under jag vet inte hur många matcher det var, men han gjorde sitt första mål först i år i Allsvenskan.
Mm.
Det
hade det skottet mot Östersund varit förra året, så hade han suttit på tennishallens tak där borta.
Ja. Och han gör ju det han är bra på just nu. Han kommer till avslut, använder sin kvickhet. Det här, han är snabb, det är han, men han är snabb på korta sträckor, och det kan han utnyttja nu både i försvarsspel och anfallsspel. Med självförtroende så är det ju en spelare som kan göra sin spelare en mot en, och han kan göra löpningen som gör att han kommer fri i straffområdet. Alltså målet mot Sundsvall här nu, det ser ju väldigt enkelt ut, men det är ju för att han gör en löpning på rätt sätt och kommer på rätt läge.
Men kan det vara så att om man tänker på de spelarna som kommit in i år, om vi tar Levi och Spitzke som ett exempel, hur mycket en sån eller sådana personer kan påverka en spelare i ung ålder, som man kan se och lära framförallt, hur gör de för att lyckas och vad gör jag för att misslyckas?
Ja, och sen också det måste ju finnas någon slags plan, att någon har sagt till honom att du kommer få speltid, för att han var ju mer missnöjd första året. Det känns som att de två sista åren har varit ganska harmonisk, fast det inte har varit speltiden. Och Levi kommer in, då ser han väl att fan, så där är en spelare som tar min plats.
Mm.
Men som du säger, det är kanske det han har lärt sig av också.
Men tror du han är kvar 2000 eller 2020?
Jag såg att Heerenveen, att det var någon supporter som skrev att Heerenveen borde värva honom.
Ja, de har värvat för helst, varför?
Det känns ju lite som en holländsk värvning. Jag vet inte, men det kanske är för tidigt än så länge, för dålig statistik. Jag kan tänka mig också att det finns ju, alltså han har nog ganska dyrt kontrakt för att vara en 20-åring.
Mm.
Så ja, vem vet.
Men jag tror att om den här hösten fortsätter nu då som sommaren har varit eller efter uppehållet, så tror jag det räcker för en klubb som Heerenveen och för att kunna ta honom. Då tror jag att de är nöjda med det och säger okej, fine, vi kör på detta. Han är fortfarande ung, han är formningsbar. De har Ibro laget sedan innan. Ibro är jättebra, kommer från Elfsborg.
Du skulle säga att det var en supporter som skrev det.
Jo, men om vi tar den klubben, eller dignitet av klubben och liga liksom. Visst, han kan gå till Belgien också, men det är ju bara Benjamin Nygren hittills då, som har lyckats i Belgien av alla svenskar någonsin, känns det som. Per Zetterberg också. Så tror jag absolut att det här hade kunnat vara nästa steg. För då vet vi har Sinelli som har gjort den resan. Vi vet att de kan ta hand om liksom svenska ungdomar. Lasse har vi haft där också sen tidigare. Så att absolut. Gör han en, eller fortsätter han som han gjort, så tror jag att Elfsborg kan hova in där, även om det bara ett halvår som han har presterat.
Nu är det ju mycket färskvara kring det där med spelartrupper och vem som går vidare, men det känns ju helt klart som att Jesper Karlsson och Simon Olsson är de två spelare som har störst chans att gå vidare i karriären nu i vinter.
För Simon har vi heller inte pratat så mycket om, men det var ju samma från den passningen han slog i Kalmar-matchen till Marocko och den gick hem, så har man sett liksom någonting annat i Simon där han har växlat upp. Visst, det är fortfarande mycket djupledspass och hemmatpass som jag vet att du hatar. Men han gör det bättre nu i sommar än han gjorde, eller gjort de tidigare åren.
Hade jag tagit ut en startelva för Elfsborg så hade Simon Olsson varit den som är först i laguppställningen.
Hade jag frågat dig det i maj så hade du inte sagt så.
Ja, jag har alltid varit pro Simon Olsson, så jag vet inte. Jag tycker ju att Borås publiken har haft ett problem när det gäller Simon Olsson. Att man gärna ser bara felen och inte ser det som är bra. Att det är ofta han som slår de avgörande passningarna. Ofta kanske inte är den direkt avgörande passningen, men det är oftast den som öppnar upp ja. Ytor och så. Och ser vi till hur mjäkigt har varit i Elfsborg de senaste åren, så har ju han varit den som har vågat. Han har slagit tuffare, svårare pass. Och gör man det, slår svårare och tuffare pass, då blir man också den som slår flest kanske. Ja, man slår ju flest risk och då är det störst chans att misslyckas. Så det har han gjort ganska många gånger också. Men där tycker jag att Borås publik har valt att bua eller håna för att se vad han har bidragit med. Och det är ju skönt nu, för att med Sivert så har ju han fått en bättre roll så sett.
Och jag tror bara den kommer bli bättre och bättre med Sivert. Ju mindre defensivt ansvar som Simon måste ta, ju bättre kommer han bli. För då kommer han högre upp i banan och kan slå de här avgörande passningarna. Sen behöver det inte vara första assist, utan det kan vara andra eller tredje assist. Men som du säger, kunna vara nyckeln till att öppna upp ett försvar eller kunna bygga upp någonting som slutar med någonting bra.
Sen ska man veta en sak, att om det är svårt att hitta en vänsterfotad mittback, så att hitta en innermittfältare som kan styra spelet och gå in i ett lag direkt, det finns typ inte.
Det är omöjligt.
Alltså, det är typ...
Andrea Pirlo.
Jag vill säga, Batanero är väl det, men ja. Det känns också lite orimligt för oss att kunna få in, men ska vi se det, någon slags rimlighet i hur vi ska få in det? Alltså, vi kunde inte knappt ersätta Anders Svensson. Simon Olsson har ju varit den naturliga ersättaren bakom där. Och vi ser hur lång tid det har tagit nu innan det blir naturligt för honom. Så ja, den kan bli tuff.
Men tror du Simon är kvar efter säsongen?
Jag tror det upp till honom själv ganska mycket. Att hur han känner. Vill han vidare så är det ju kanske... Då har han spelat så pass många år att det är naturligt. Men för intresse finns säkert. Sen vad är det för nivå på det? Det senaste var väl Hobro i Danmark. Det är ju inte så högt upp i näringskedjan, om man nu får säga så.
Fast det är ju inte heller att gå vidare för en kille eller en kille i Simons ålder.
Han får ett lite bättre kontrakt i Danmark för att han kan utnyttja artistkraften typ. Så att ja, som sagt, det är mycket upp till honom själv. Holland, ja kanske, jag vet inte. Alltså, den typen spelare, det är inte som att sälja en anfallare eller en högrytter eller vänsterrytter liksom. Det är något annat där. Det krävs kanske lite risk från de som vill köpa in honom också.
Men jag hade velat se Simon i Italien.
Ja, vart då? Cremonese.
Nej, men ett Bologna. Mattias Svanberg, har du det?
Ja, det steget är ju alldeles för stort.
Ja, men jag...
Frosinone bredvid Marcus Rodén. Ja. Och så en Sivert Nilsson-kopia bakom. Ja, nej, jag vet inte. Det är skönt att Jesper och Simon levererar i alla fall.
Och det är väl framförallt roligt att Elfsborgs egna killar, om man ska se det så, egna visst, men som har varit i föreningen ett tag, har tagit nu då vad ser ut som var nästa steg.
Ja, jag brukar ju säga det, alltså, ju fler spelare som försvinner från 2017, desto bättre blir det för Elfsborg. Men det är faktiskt två spelare jag verkligen vill ska lyckas i Elfsborg.
Ja.
Sen Jesper är ju inte riktigt våran egen.
Nej, han kostar ändå 4 miljoner.
Ja. Det är en del.
Mm.
Är vi klara?
Oh.
Ja.
Känns så, va?
Vi hoppas att vi är tillbaka om 2 veckor igen.
Ja, men det ska vi lösa. Nu har jag bara 2 jobb i framtiden, så att nu ska vi lösa detta.
Ha det bäst.
Jag berättar något du säkert inte har.